Gör tron någon skillnad? Har vi kallat den här predikoserien. Är kristen tro något för en upplyst svensk år 2022? Är det relevant på något sätt? Och i så fall hur? Och i den här foldern så skriver vi att det finns många yttre tecken på kristen tro och på kristen närvaro i vårt samhälle. Vi har ju 1000 års kristen kultur i Sverige. Man kan stanna i vilken stad eller by som helst så ser man ju korset på kapellväggar och i kyrktorn. Och när vi bläddrar i almanackorna så kommer vi till de röda dagarna som är till minne av någon biblisk händelse. Och politikerna pratar om judisk kristen grund för vårt samhälle och kristna värderingar. Men samtidigt så märker ju jag och vi alla tror jag i vårt samhälle att betydelsen, innehållet av den kristna berättelsen är tömd. Om vi går ut och frågar människor på Brommaplan eller när du pratar med dina vänner så tror jag de flesta säger, ja men Gud kanske är viktig på något sätt, men kyrkan, kristen tro, jag fattar ingenting vad det har med mig att göra. Och kanske lever vi i en tid där det är extra viktigt att vi i kyrkan bemödar oss om att skala bort kanske allt lull runt omkring och försöker se grunderna igen. För vår egen skull där vi behöver fördjupas, men också för att berätta för andra. Och kanske är det folk just nu som kommer att titta på det här på internet också. Och jag hoppas att det här ska få vara till hjälp för dig, även om du inte är van att gå i kyrkan. För just nu så ifrågasätts ju kristen tro, eller hur? Har ni tittat på den här fruktansvärda, höll jag på att säga, SVT-dokumentären Gud som haver barnen kär? Ja. Det känns så smärtsamt. Och samtidigt så måste vi lyssna ödmjukt till det. Visst finns det folk som har farit illa i kyrkan och kristen tro? Ja, så är det. Eller tyvärr så är det ju så att många här ute tror ju att vara kristen, det var helt vetenskapsfientlig, eller att vara antivaxare eller vad det nu kan vara. Det är så mycket konstiga grejer som finns och skandaler kommer upp till ytan. Och mitt i detta så har vi en kraftfull rörelse över hela världen där miljontals människor berättar om mötet med Jesus Kristus har förvandlat deras liv. Kyrkan är en gemenskap som bär. Så vad är sant om kristen tro? Ja, det låter ju väldigt anspråksfullt, precis som att jag skulle sitta inne med den slutliga sanningen. Men jag och vi tre som ska predika kommer i alla fall bemöda oss om att försöka lyfta fram grundsanningarna i kristen tro. Rubriken för den här första predikan är ju att söka Gud och vara sökt av Gud. Och jag vill lyfta fram 6 olika sätt som Gud har uppenbarat sig på. 6 områden där vi möter Gud. Och 3 av dem tänker jag lyfta fram idag och de andra 3 nästa söndag. Och jag vill hämta min utgångspunkt i en ganska lång text från Apostlagärningarna 17. Så det finns ju biblar i bänkarna där, så om du vill så kan du hänga med där i Apostlagärningarna 17, vers 16-28. Eller också så lyssnar du bara när jag läser. Det är Paulus som har kommit till Aten och träffar grekerna där. Och det står så här: medan Paulus gick och väntade på dem i Aten blev han upprörd i sitt innersta när han såg alla de avgudabilder som fyllde staden. Han talade i synagogan till judarna och de gudfruktiga och på torget var dag med de som uppehöll sig där. En del filosofer, både epikurer och stoiker, inlät sig då i diskussion med honom. Några sa, vad är det för visdomskorn den där har snappat upp? Vart vill han komma? Och andra sa, han är tydligen en som vill införa främmande gudar. Paulus predikade ju budskapet om Jesus och uppståndelsen. De tog med sig honom till Areopagen och sa, kan vi få reda på vad det är för en ny lära du förkunnar? Det är ju besynnerliga saker som du dukar upp för oss. Nu vill vi veta, vad är det frågan om? Atenarna, liksom de främlingar som bodde i staden, ägnade nämligen all sin tid åt att tala om och lyssna på det som var nytt för dagen. Paulus steg fram inför Areopagen och sa: Atenare, jag ser att av allt att ni är mycket noga med religiösa ting. När jag har gått omkring och sett på era gudabilder har jag nämligen också upptäckt ett altare med inskriften åt en okänd gud. Det som ni alltså dyrkar utan att känna till, det är vad jag förkunnar för er. Gud som har skapat världen och allt den rymmer, han som är herre över himmel och jord, bor inte i tempel som är byggda av människohand. Inte heller låter han sig betjäna sig av människohänder som om han behövde något. Han som själv ger alla liv och anda åt allt. Av en enda människa har han skapat alla folk. Han har låtit dem bo över hela jorden. Det har han gjort för att de skulle söka Gud och kanske kunna treva sig fram till honom. Han är ju inte långt borta från någon enda av oss. Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till, som också några av era skalder har sagt. Vi har vårt ursprung i honom. Och när vi nu har vårt ursprung i Gud, då får vi inte föreställa oss det gudomliga som något av guld eller silver eller sten. Som något en människa har format efter sina idéer och med konstfärdighet. Tack gode Gud för ditt ord till oss. Hjälp oss att se hur Paulus öppnar ditt ord. Hur Paulus öppnar ditt budskap för oss. Hjälp oss att se hur du finns och hur vi kan möta dig. I Jesu namn. Amen. Om det är sant att Gud finns och att det djupaste syftet med varje människas liv är att komma i en relation med denna Gud, då kan inte jag tänka mig att det kan finnas något viktigare faktiskt i livet än att försöka undersöka vad detta innebär. Och det gäller ju också alla oss som har kallat oss kristna länge. Om det är sant att Gud finns och att han vill att vi ska leva ett liv ihop med Gud, så är det en daglig utmaning också till en fördjupning. Vad innebär det? Och för alla som inte kallar sig kristna och börjar undra liksom, ja, hur är det nu med den där Gud? Då är det också en kraftfull uppmaning till att faktiskt ta ett steg och börja undersöka vad ligger det i detta. Som jude så blir ju förstås Paulus väldigt upprörd när han kommer till Aten. För de försöker avbilda Gud med bilder och altaren och sånt. Och Gud går inte att avbilda. I judendomen fanns det ju ett bildförbud. Men han märker att atenarna har en längtan. De är öppna för att börja undersöka om Gud finns på något mer sätt än vad de själva har tänkt. Så han märker att han har kommit till en miljö där det finns öppenhet. Och det tror jag är så viktigt. Det finns ett samtal där mellan epikuréerna och stoikerna bland annat. Det var rörelser som hade uppstått på 300-talet före Kristus. Och de här tankarna var ganska folkligt spridda på den här tiden också. Så många liksom levde i de här filosofernas tankar. Och när Paulus står där på Areopagen, som var en sorts domstolsplats eller där filosofer fick redogöra för sina läror, så var det en väldigt mångkulturell miljö. Det var folk från olika religioner, från olika delar av världen. Så det liknar ju vårt samhälle väldigt mycket. Alltså, vad är sant? Hur söker vi Gud? Och många gjorde det på många olika sätt. Och då tänker jag att så är det också i Sverige. Trots att bara några få procent bekänner sig som kristna i den meningen att de går i kyrkan, så är det ju ändå 30, 40, 50 procent någonting. Det beror lite på hur man formulerar frågorna. Som säger att ja, jag tror på någon sorts Gud. Någonting tror jag på. Och många vittnar om att i vissa lägen i livet, kanske särskilt i kriser som vi har hört om, så ropar man till någon och man hoppas, finns det någon där ute som kan möta mig i min nöd och i mina livsfrågor? Paulus visste ju att många av oss fungerar så här. Denna närmast vetenskapliga illustration hjälper oss att förstå. Vi har ofta väldigt rutat in Gud. Vi har begränsat Gud. Vi har gjort Gud för liten på olika sätt. För atenarna så innebar det att de tänkte sig att om jag bygger det här altaret, om jag tillber Gud på det här sättet, då kanske det händer. Medan Paulus säger att, men vänta lite nu här, det finns något outside the box här, den här altaret åt en okänd Gud. Kanske fungerar på ett annat sätt. Och så där är det väl också för oss ofta, att vi har en uppfattning om hur Gud är. Färdiga bilder. Många i Sverige tänker den där rutan kanske som kulturkristendom. Ja, men Gud och kristendom, ja, men det är väl att man blir döpt i kyrkan och man blir konfirmerad och i bästa fall gifter man sig där och man blir begravd där och man liksom gillar kristna värderingar. Det är väl där Gud finns. Andra tänker att ja, men den där rutan, ja, men det är väl de som går i kyrkan, de som ber, de som läser Bibeln, och sån är ju inte jag, så alltså är jag utanför rutan. Eller också är det folk som tänker sig att ja, men ska man möta Gud, ja, då gäller det verkligen att ta sig i kragen. Då måste man aldrig ljuga och man måste vara perfekt och så vidare. Ja, men det klarar ju inte jag. Jag är utanför rutan. Eller också har man läst i tidningen om någon som haft en kraftfull frälsningsupplevelse. Ja, men någon sån där känslomässigt braka till grej, det har inte jag. Så att jag är utanför. Gud har väl ingenting med mig att göra. Men idag säger Guds ord, det finns ett altare åt en okänd Gud för oss alla. Där vi kan se och upptäcka Gud på något nytt sätt och på något djupare sätt. I Bibeln finns det massor med exempel på hur människors ruta utmanas. Jag tänker till exempel på den skriftlärde Nikodemos som det står om i Johannes 3. Han kommer till Jesus på natten för han var lite skrajsen för att visa att han var intresserad av Jesus. Hans ruta var full av kunskap om Gud. Han kunde förmodligen hela gamla testamentet utan till, åtminstone de 5 Moseböckerna. Han höll alla regler och bud, men han kom till Jesus för hans gudstro, hans bild av Gud, gjorde hjärtat tomt. Han hade inget liv. Och då säger Jesus, ställ dig utanför den där rutan så ska jag säga någonting till dig. Du kan bli född på nytt. Han fattar ingenting. Vad menar du? Ska jag komma in i min moders liv och födas igen? Nej, du ska öppna ditt liv för en ny andlig erfarenhet. Och det kommer att förvandla ditt liv. Det första uppenbarelsen som sen Paulus för de atenarna till, det är ju den stora katedralen, skapelsen. Den Gud som uppenbarar sig för dem. Gud som har skapat världen och allt den rymmer, han som är herre över himmel och jord, bor inte i tempel byggda av människohand. Han som ger alla liv och anda åt allt. Och är det någonting som vi kan känna igen och som många svenskar kan känna igen, så är det att man anar Guds storhet och närhet. Man anar att Gud finns ute i naturen. Och det märkliga är att min första gudsupplevelse som jag kan minnas ifrån min barndom handlade inte om en Jesusberättelse. Det var inte i kyrkan, och en del av er har hört mig berätta det här förut. Nej, det var när jag kanske var 8-10 år och vi var ute på vårt sommarställe som då var ett vinterställe för det var sportlov. Ja, som nu, ja. Och så sprang vi runt där, ett antal barn, och gjorde såna här gångar i snön och det var becksvart. Men det var stjärnklart. Och så gjorde vi såna här snöänglar. Det har ni gjort någon gång, eller hur? Då ligger man där och tittar upp. Och medan jag tittar upp där så händer någonting i min lilla barnhjärna. Jag bara ser, wow, alla stjärnorna, tusentals med stjärnor. Det finns ingen början och det finns inget slut på det här. Wow, jag hör ihop med någonting som är obegripligt. Mitt liv är större. Nu kanske jag kanske inte tänkte fullt så långt när jag var 8 år. Jag vet inte, men något åt det hållet. En svindlande tanke. Och det intressanta är ju att det här har ju vetenskapen sen verkligen spett på. Jag läste någonstans att fram till 1920-talet ungefär, då menade forskarna, astronomerna, att det som fanns, det var vårt solsystem, alltså vår galax. Och bara det är ju så fruktansvärt stort. Man säger att bara i vårt galax så finns det solar, stjärnor, kanske 100-400 miljarder. Och sen, långt senare nu har man kommit på att det finns inte bara våran galax, utan det finns miljarder med likadana stora galaxer. Det vill säga, vetenskapen säger kosmos är oändligt. Säger det någonting om ursprunget? Kan det vara något oändligt som har satt igång det här? Och det som är ännu mer fantastiskt, det är ju också att det som har med människokroppen att göra, då säger man att det finns inte bara ett makrokosmos, det stora där, utan det finns också ett mikrokosmos. För inne i oss så finns det grejer i hjärnan och celler och allt sånt där som är miljarders miljarder, lika många eller ännu fler, som är stjärnor och planeter och sånt. Paulus skriver i Romarbrevet 1, det man kan veta om Gud kan de ju själva se. Gud har gjort det uppenbart för dem. Allt sedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Det där tror jag vi har varit med om i solnedgång eller en vacker vårdag. Det är lätt att be. Jag är nära Gud på något sätt. Och då blir det ännu märkligare. Brukar ni titta på naturprogram på tv någon gång? Det är ju jag. Och då kommer de här fantastiska beskrivningarna om hur sinnrikt, hur talgoxen kan tänka på någonting eller allt det stora som finns i naturen. Men hur fast man är i den här rutan ändå. För sen kommer det, tänk att slumpen kan ordna det här. Tänk att evolutionen har ordnat det här. Jag tror att Gud kan ha använt både evolutionen och Big Bang. Så ta inte mig eller oss här i kyrkan för vetenskapsfientliga. Men Gud är ursprunget för allt. Redan på Bibelns första mening så får vi veta detta om Gud. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Alltså livet uppstår som ett resultat av Guds vilja. Det är ingen slump. Precis som Paulus skriver i Apostlagärningarna 17. Gud som själv ger liv och anda åt allt. Och det här med att vi tror på Gud som skapare, jag ska stanna lite till inför det faktiskt. För är det någonting som gör skillnad i våra liv, så är det en fast förvissning på att Gud är skapare. För det första så är det klart att det är skillnad på morgon när jag kliver upp på morgon om jag tänker, ja, mitt liv är ju ett slump. Det finns ju ingen särskild mening med mitt liv. Utan att tänka, det fanns någon som ville mitt liv. Det fanns någon, eller finns någon, som ville den här världen. Och i skapelseberättelsen står det också att vi är skapade till Guds avbild. Och att det finns ett särskilt syfte med människan. Nämligen att leva tillsammans med Gud. För vad händer där i skapelseberättelsen? Jo, Gud har en dialog med de första människorna. De pratar med varandra. De umgås. Och dessutom så får vi veta redan på Bibelns första blad att Gud är god. Allt han gjorde, allt han ville var mycket gott, står det. Det är ingen självklarhet när vi studerar andra religioner och trosystem. Utan det är ju faktiskt ofta väldigt ofta tvärtom, att bön och gudstjänst och offer, det går ut på att blidka en gud som man är skraj för. Eller som man inte vet vad man har. Så att tro på skaparen är att tro att det finns en djup mening med mitt liv. Och nu kommer nästa vetenskapliga illustration. Vad var det som gjorde människan till människa? I något unikt, specifikt mening. Jo, det står om det i skapelseberättelsen. Det står att Gud har skapat människan av stoft från jorden. Det vill säga vi hör ihop med hela ekologiska systemet. Men så står det att han blåser in av sin livsande i människan. Och det är det som gör människan levande i ordets rätta betydelse. Så det här är kropp, själ och ande. Och kristen tro har ju en helhetssyn på människan, hur allt det här hänger ihop. Men det betyder att vi är skapade för att ha en andlig kontakt med Gud. I den här innersta kärnan. Men sen vet vi också från Bibeln att det är saker och ting som har gått snett här. Egoismen, synden och allt sånt här. Så alla människor har något gudomligt i sig. Alla människor är fantastiska och kan göra goda och kärleksfulla gärningar. Men det är någonting här som vi kommer att prata mer om i predikoserien som gör att den omedelbara närheten till Gud inte är så enkel. Då är vi tillbaka i Apostlagärningarna 17 igen. För den andra uppenbarelseplatsen som Paulus lyfter fram, det är ju livet. De tänkte sig att det var väldigt komplicerat att nå Gud. Det har att göra med vilka altaren man bygger, vilka ritualer man har. Men Paulus säger, sluta kämpa. Sluta bygga era egna altaren. Gud är ju inte långt borta från någon enda av oss. Det vill säga, exakt i det liv vi har, där kan vi möta Gud. Istället för att tänka på vad ska jag göra eller vad ska jag upptäcka eller vilken andlig känsla måste jag ha. Så handlar det om att vara öppen i sitt hjärta. Exakt här och nu. Med våra brister, med våra svårigheter. Där finns Gud. Och det fina är att Bibelns budskap är att det är Gud som är mera intresserad av att få kontakt med oss än vad vi är med honom. Så älskade Gud världen, står det. Att Gud gjorde någonting. Jo, han tog ett initiativ för att komma nära oss genom att sända Jesus. Ska vi prata mer om sen. Detta är kärleken, skriver Johannes. Inte att vi först har älskat Gud. Ja, nu har jag kommit på, nu ska jag börja älska Gud. Utan att det finns en kärlek att upptäcka, att ge ett gensvar till. Guds kärlek till oss. Jesus pratar om det här också i bergspredikan på flera ställen. Om när han pratar om det vanliga livet. Ja, vad är livet för någonting? Jo, men det är ju en massa bekymmer bland annat. Bekymra er inte om vad ni ska äta och dricka och vad ni ska ha klä på er och stressen på jobbet eller hämta och lämna på förskolan. Och så säger han, det är ju livet. Sen säger han, men är inte livet mer? Det vill säga, kliv utanför rutan. Är inte livet mer? Jo, det är Guds närvaro mitt i detta. Och Jesus visar ju väldigt tydligt också i sitt liv att han är, att Gud är en uppsökande Gud. Han går till människor i periferin. Han går till de som lider. Han går till de som har det svårt. Och då är vi ju på Ragnhilds berättelse också. Gud finns nära dem som brottas med sitt liv. Så att lyssna till sina egna livsfrågor och till sin egen livssituation och börja dela det med andra i en kristen gemenskap är att möta Gud. En bok som har betytt väldigt mycket för mig är Henry, och en författare som heter Henry Nouwen. Han pratar om att hur möter vi Gud? Jo, vi lyssnar till frågorna vi har i vårt liv. För de är en mötesplats med Gud. Så här står det på sidan 24 och framåt. Många funderar på hur ska jag finna glädje och lycka? Vad är det rätta sättet att leva? Vad ska jag göra med mitt liv? Vad ska jag göra med min ensamhet? Varför har jag sånt behov av tillgivenhet, bekräftelse eller makt? Hur ska jag övervinna min rädsla, min skam, mina beroenden? Hur ska jag klara av att hantera min otillräcklighet och mina misslyckanden? Och så säger han, att komma till Gud med det, det är att möta Gud. Och som sagt var, det där behöver vi ofta göra tillsammans med andra. I krisen har vi också varit inne på. Det har vi redan hört Ragnhild berätta. Men några av de absolut starkaste upplevelserna och erfarenheterna av Guds närvaro har kommit till mig i kris. Och jag tror att många skulle kunna vittna om det. Första gången kanske som jag verkligen upplevde Guds närvaro på ett sånt där bärande sätt var när vi hade förlorat vårt första barn sent i graviditeten. Och jag var bottenlöst ledsen. Riktigt ledsen, det var vi ju båda. Men det märkliga var att mitt i detta, jag bara kände, ja, det finns någon som bär mig. Mitt liv kommer att gå vidare. Det finns andra som ber. Det finns en framtid. Eller i ett annat läge när jag var i en svår situation och jag ältade någonting hela tiden. Jag höll på att gå under av mitt ältande. Och jag kommer ihåg att jag var hemma hos mina föräldrar och satt på sängkanten. Och kände att nu är det verkligen illa här. Jag vet inte, jag kommer inte klara av det här. Jag är en bluff. Plötsligt så hör jag hörbart i rummet. Det är första och hittills enda gången jag hört Guds röst. Hörbart. Och säger Gud, du har väl inte glömt bort att du är Guds barn? Nej, visst ja. En helt ny förutsättning. En helt ny utgångspunkt. Till slut, för nu har jag väl pratat länge antar jag. Just det. Till slut. Varför är då Gud inte mera tydlig? För Gud är ju ändå ganska dolt. Om han nu älskar oss, om han nu vill möta oss i våra kriser. Varför skriver inte Gud på himlen där? Jag finns! Tro på mig! Eller varför skickar han inte änglar? Och det här är jätteviktigt att vi förstår. Jo, därför att Gud vill ha en kärleksfull relation med oss. Han vill komma åt vårt hjärta. Och det gör man inte med makt och myndighet. Utan det gör man genom att närma sig varann på ett respektfullt och ett ödmjukt sätt. Fariseerna, de begärde tecken. Och jag möter folk ibland så här, om bara Gud bevisade att han finns, om jag bara fick se tecken, då kommer jag att tro. Det största tecknet som finns beskrivet i Bibeln, det är när Jesus uppväcker Lazarus från de döda. Problemet var att det stämde inte alls med deras ruta. Så de bestämde sig för att när de hade sett det tecknet, då bestämde de sig för att de skulle döda Jesus. Så allra sist då, innan vi går in i överlåtelsestunden. Jesus ger oss en sån bra bild. Hur närmar vi oss Gud? Jo, som vi närmar oss ett barn. Eller som vi tar emot ett barn. Jag prisar dig, Fader, himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn. Det betyder ju inte att den intellektuella bearbetningen är dålig eller fel. Men det är inte det som kommer att öppna för oss. Den som tar emot mig som ett barn tar emot Guds rike. Så när vi tänker på hur vi närmar oss Gud så kanske vi ska tänka så. Hur närmar jag mig en annan människa för att visa kärlek? Eller för att inleda en vänskapsrelation? Eller vad händer med oss när vi tar emot ett barn? I Jesu namn. Amen.